Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
China.
Did you see what's happening?
What's happening?
Protesterna. Riots.
This is like the biggest protest since Tiananmen Square protest in 89. This is big. There's like students involved, same as like in 89. And
vad hände 89?
Basically, it was this period of change, post Mao era, during the 80s. And China was like, they didn't really know which path they want to go. So they wanted to open the economy a bit more, like towards market economy and so on. But also, the students wanted to have more democracy. They were like, they wanted free press, freedom of speech, things like that. The workers wanted like to get inflation under control. They wanted like, and people wanted less corruption and so on. So it was like a very broad scale demonstrations there, but they just went in, like the party went in and started to like massacre people eventually.
Det är ju den med pansarvagnen, yes, som kör över den där studenten med.
Ja, det kör aldrig över.
Det är en Tiananmen man,
tank man.
Himmelska fridens torg.
So there hasn't been any protest of this nature in China since 89. And now, like, students are like, they are holding placards, freedom of speech, democracy, and things like that. And people are tired of like this retarded zero COVID. So it's a broad front kind of demonstration. And this is also another thing, like many demonstrations in dictatorships, they can start with like some grievance, like the economy, inflation, something like that. And then they are like, no, like we want the regime to step down.
Well,
and they
are
and was in Egypt as well. So they are calling for Xi Jinping to like step down and the Communist Party to step down. But the thing is, like, China has a kind of like double system, so to speak. So there's the Communist Party, the central government, and then there's like the local governments in each city. So right now, it's only the local government that is handling the protests in each city, because there hasn't been a message, an order that came from the top party yet. But they're like, experts are expecting when the top party, like, they're probably going to like send a message, like, you know, crack the fuck down on these people.
Om det sker, vad blir det för konsekvenser för oss?
Ingenting.
ingenting med produktion. Ja, men det blir ingen produktionsstopp, det är brist på varor.
Men hur menar du ingenting? Like this fucking China.
Produktionen på iPhone är nere 30% bara för att en fabrik har börjat strejka.
Ja, eller då har det spritts långt mycket längre än vad det är idag. Nu är det alltså ännu mer på alltså för att det ska gå så långt och stoppa all produktion i Kina, då är det ju protester, då är det hela landet på
upphängning. Nej, men jag menar att bara att några på en fabrik protesterar drar ner produktionen på iPhone med 30%. Det är ganska brutalt.
Jag tror det finns vattfötter och strejkbrytare även i Kina som kan hoppa in och i sådana fall.
They're expecting actually to the government would issue curfew in these cities to
ännu mer lockdowns.
Yeah, to stop the demonstration.
En grej som är rätt intressant. Folk som demonstrerade mot coronarestriktioner i Europa, de var ju foliehattar och antivaxare och liksom sämsta sortens människor. Men samma människor i Kina, de är frihetshjältar och blir påhejade av etablissemanget där.
Men är det inte skillnaden då hur de har bedrivit coronapolitiken där? Deras zero-politik, de fängslar väl folk?
Yeah, there's no one that's really, because in China there is no light at the end of the tunnel. They are not saying that, you know, we will take this off one day, not really. So they are just like not accepting COVID. So whenever a case appears, they shut down the building, the neighborhood, the city, whatever it takes. And there is no, like people are saying, like they were screaming at the police, the protesters. They're saying like, well, we haven't worked for 3 years. You have your job and you're getting money. We're not working for 3 years.
Det är deras Chernobyl på många sätt. COVID.
Ja, det är klart. Det skulle ju kunna bli en tryckkokare rätt hårt.
Alltså om... Från ingenting till tryckkokare. Nej.
Men det krävs nog att de här...
I think Chang has like a knee-jerk reaction. Whatever it is.
They're thinking there's nothing.
Nej, men... Or... Men Kina är ju ett fruktansvärt stort land. Att vi ser protester i ett par städer någonstans som...
Som sprider sig, dock.
Ja, men det vet vi om en vecka, om en månad, hur mycket har det spridit sig. Jag tror det är jävligt tidigt. Är det många gånger det är någon ny sån här rörelse så får man värsta förhoppningar att det ska bli något jättestort av det. Och sen pyser det bara ut.
Well, I think, yeah, they definitely can get it under control. But I think it is quite remarkable that there are extraordinary protests that are happening now. They haven't happened for a very long time.
Men man ska förstå kinesiska regeringen. Varför håller de på med det här?
They say basically that they want to, like, Xi Jinping, he sees himself like some kind of like demigod, almost like an emperor. And they had this zero COVID policy in the beginning that was seen in the beginning as success, that they were able to clamp down on COVID, get it under control and so on. And they really sold this to Chinese people and to the world that they have succeeded. And China is unique in this way, so and now nobody has immunity. So like whenever they would start like opening up, like people would get like infected and so on, and they don't want to say that we have it was wrong.
Men alltså, har inte de tagit sån här vaccin?
Actually the rate of vaccination in China is really low.
I don't know why.
Det är en bra fråga. Jag vet inte varför.
Höll inte de på med sitt eget vaccin?
Yeah, but it's not not many are vaccinated. I think a lot of them, like, they don't really believe in the vaccine that much.
Men om alltså resten av världen har vaccinerats och det öppnar upp, varför kan inte de tänka om?
Well, it's pretty funny. The Chinese TV is censoring the Qatar football matches because the Chinese people started to see, you know, how come we have this like extreme lockdown
and like,
thousands of people are like without masks in the so they are censoring the they are just focusing on the match the players,
uh-huh,
not the crowds.
Men hör de inte ljudet från the crowds då?
Maybe they are censoring that too. They're like beep.
Men de har ju TikTok. Är inte TikTok väldigt stort i Kina?
Jo.
Det kan banna dem det också, alltså är någon VPN-grej de sätter.
TikTok ska inte vara bannat i Kina.
Inte bannat, men censurerad.
Jag skulle inte bli förvånad om det är det. För deras sociala medier är ju sjukt kontrollerade, alltså på finlish-nivå. Där om du nämner ett visst ord så försvinner din comment. Nämner du ledaren på ett visst sätt så försvinner din comment. Så det ser ju ut som att det är ett öppet forum, men det är för att de är så jävla duktiga på att ta bort enskilda inlägg. Du kan inte ens få ut det. Du kan inte ens publicera det. Men jag vet inte hur det är på TikTok. Om de tar bort en video för att det är mycket folk på den. Ingen aning.
But wait, I'm like checking now because the BBC was reporting that it's not many people who are vaccinated, but now I see when I Google this, like 89%. So it's
men
a
litar
lot
vi på den siffran? Kan man lita på en enda siffra som kommer därifrån?
Det är också.
Det är som Iran.
Hur många som är vaccinerade i Kina?
Well, the BBC was saying not many, but now when I'm Googling, they say like 88-89%.
Men vaccinet funkar väl? Det har väl aldrig funkat mot covid?
Jo.
Har det?
Det
folk blir sjuka i covid ändå.
Ja, men
ändå.
Det drar ner dödsandelen. Men du kan fortfarande bli infekterad. Så det är väl mer som en bromsmedicin.
Okay.
Den dämpar skiten.
But they are basically expecting that first will come a very severe crackdown on the protesters, and then later on they maybe would start to ease the zero COVID policy, but they don't want it to seem to be as a response to the demonstration.
För då skulle folk kunna tro att demonstrationer lönar sig.
Mm.
Det är som hur du är med ett barn. Du kan inte ge dig. Om du har gått tillräckligt långt i en konflikt och sen inser du att fuck, den hade rätt, då kan du inte ge dig på en gång. Så då måste du först crack down on the protest. Sen några dagar senare kan du börja öppna upp.
Hur ser praktiskt den här crackdown on the protest ut när man jobbar med barnen?
Jag ska inte tala för alla föräldrar, men man måste stå fast. Man kan inte vika sig.
Mm. Vi pratade om det igår, att många föräldrar viker sig.
Ja, det är det värsta man kan göra, för då ungen har lärt sig att yep. Nästa gång ska jag tjata ännu hårdare, skrika ännu högre, för att det funkade ju sist.
Mm. But can there be a point though, like if you discover that you made a mistake, to just like say that you made a mistake?
Ja,
till men, barnet?
Ja, men då väntar jag. För att om jag gör det i sekunden, då kommer hennes belöningssystem associera det till hennes tjat, och så kan det bli en grej av det. Så, men jag väntar hellre ett dygn. Sen går jag och säger, va?
Några år.
Det beror på vad det är. Men jag väntar ett dygn, sen går jag och säger, du, jag har tänkt på det. Förlåt, du hade faktiskt rätt. Sen kan hon få rätt. Men inte i stunden. Då är det kört. När jag går och hämtar henne.
På förskolan?
Ja. Det är en unge där. När den här ungens mamma ska komma och hämta den här ungen. Det finns tydligen någon trend. Det är en sorts ny uppfostringstrend. Och det här, det är motsatsen till Kina egentligen. Okay. Som går ut på att man får inte säga nej till sitt barn.
Nej.
Jo, det här är en grej. Det finns några föräldrar som gör det här. Du får inte säga nej till barnet.
What's this idiocy?
Du får bara vara bejakande. Så om barnet säger, om du säger något till barnet, den säger nej, då får du inte säga nej, men nu ska du göra som jag säger. Då måste du bara erbjuda nya alternativ.
Vet du vem det här påminner om?
Vem?
Vad heter den där psykologen som jobbar med
lågaffektiv bemötande?
Ja, exakt.
Ja, men det här är lågaffektiv bemötande on fully retard.
Ja.
Och den här mamman, hon går dit och hon säger inte till sin unge så här, kom, nu ska vi gå. Utan hon går dit och så ropar hon namnet på sin unge. Säger att ungen heter Max. Så här, Max, vill du gå hem nu? Kan vi gå hem nu? Vad tror ni ungen säger?
Nej!
Så han börjar kuta runt. Och så står hon där så här, men Max, kan du ta på dig dina kläder nu? Och ungen bara nej. Och så springer han runt. Och du vet, det har hänt några gånger när jag ska gå och hämta Lo. Och så säger hon typ, och så ser jag den här mamman och Max. Där hon börjar den här processen. Och så kanske Lo har gjort någonting, så här, kan du komma och titta? Så går jag in och så hänger jag med Lo i en halvtimme. Ja. Typ kolla på teckningar, whatever, ja. Du vet. Bara chillar. Sen går vi tillbaka till kapprummet. Den här mamman står kvar. Och så står hon till huset, Max, snälla kom nu, mamma orkar inte, snälla kom nu. Det är så jävla tragiskt.
Det där är psykisk misshandel.
Det är psykisk misshandel.
Mot jag... sig själv?
Nej, mot barnen.
Nej, mot ungen.
För att barnen gränssätts inte. Barnen vet inte vart gränsen är. Det där måste vara fan vad vid.
Barnet måste ställa några konkreta frågor. Typ, mamma, kan vi bränna ner alla judar?
Vad fan kom judarna in i bilden?
Vi har slut på bensin, Max.
Kan vi inte bränna ner araberna istället?
Mamma, kan vi dränka pappa? Vi har inte vatten hemma.
Something I've noticed though, like here in Sweden, that parents don't really use a different tone of voice when they are trying to like discipline their children. They don't try to discipline them. Like in Egypt, like we don't always hit our children. but first, like there is an escalation of like tone of voice, how you are like how angry you look and so on. And I remember like my father, when he would just like, the word for boy is walad på arabiska.
Walad.
So he would just like look at me and say walad, and I would fucking freeze. I know that, okay, here is the line. If I go one step beyond that, there will be something catastrophic that I didn't really think about what exactly, but I cannot go. I cannot exceed that line. And this is very common among like parents in Arab countries, that they use their tone of voice, an angry tone of voice, to correct their children. But I always see parents here in Sweden like very soft,
yeah,
with their children all the time. And I'm not so sure this is what...
Man jobbar ju mycket mer med frivillighet och förtroende. Och...
What if he's two?
Men hur ska de lära sig förtroende om de inte vet att det finns gränser? Vilken vuxen människa respekterar en annan vuxen människa som aldrig har något krav, inte vill någonting, den bara går runt där som jävla amöba? Vi respekterar inte vuxna människor som är så. Och det är lite som låga förväntningarnas rasism fast på barn. Du tror att de är helt jävla dumma i huvudet.
Jo, men jag tror det bottnar i att om du skäller på en unge så mår ju ungen inte bra i den stunden. Och det, så kan man ju inte göra, för det är bara ett barn. Alltså det är något sånt här resonemang. Unga ska aldrig behöva känna hur det känns som att må dåligt eller vara rädd eller någonting sånt.
But also like it can be like partly låga förväntningar, but also it could be the opposite. Because sometimes they can treat children as if they are adults, that they have to like reason with them in the same way and like förhandla med barnet. Like, what do you think? Oh, let's reach an agreement here. This is like not a fucking adult. He's a fucking child. He's an infant.
Infidel.
Ja. Men jag tycker det är nice att du förhandlar i alla fall en bit, bara för att kolla hur de resonerar. Men sen om de inte fattar, då får du bara säga nej för att det är så.
Men förhandla varför? Like, I understand that you explain, but this is not a negotiation.
Ja,
like,
till exempel, vi ska gå ut. Om du säger, pappa, får jag ta med mig de här leksakerna? Och så tänker jag, vart ska vi? Kommer det bli jobbigt? Och så vet jag hur det kommer bli. Efter 5 minuter kommer hon säga, jag orkar inte bära de här. Så ska jag gå och bära på 40 saker. Så då är jag så här, du får ta med dig en sak. En. Och så går hon och så kommer hon tillbaka och säger, kan jag få 3? Och säger nej, en. Och sen säger hon, okej, men 2 då?
Fy fan vad jobbigt.
Ja, men då kan jag säga, okej, men bara om den andra leksaken får plats i din ficka. Då måste du hålla leksaken i din hand. Den ena leksaken och den andra får gå in i din ficka, för jag tänker inte bära någonting. Det tycker jag är nice. Då har hon ändå förhandlat, och så ser hon att om hon kommer med argument, och det har jag lärt henne, om du har bra argument så kan jag ändra mig.
This I agree with, but it's not, I would not call what you did a compromise.
Nej, det är inte en compromise, yes. Det är en negotiation, det är en...
It's more of a discussion and like providing arguments and these things are okay, but to compromise with something that you think is like wrong, but like reaching like halfway with the child, this I don't think is right.
Hör några exempel.
Let's say, for example, if you didn't come up with this, like put the toy in your pocket, and she wanted to take 2 toys anyways, and you're like, okay, fine, not 3, 2, let's reach a middle ground. No.
Okay.
Jag har ett konkret exempel. Låt oss säga att ditt barn vill gå ut utan jacka. Det snöar. Nej, jag vill inte. Hur ska man hantera den situationen?
Då säger jag, vi går inte ut förrän du tar på dig jackan. Alltså, vad är det här för dumheter?
Nej, ett annat sätt är att låta dem gå ut utan jacka så gnälla att det fryser. Ser du till att vi är ute en halvtimme till så de riktigt fryser, då har de ju också lärt sig.
Ja, men det tar mer tid. Då måste du gå ut.
Ja, men den är bra för att den kommer de ihåg väldigt länge. Stå ute i kylan en halvtimme och skrika, det sätter sina
spår. Vad händer om barnet blir sjuk och ni åker in till BB eller till sjukhuset? Och så ser
BB? Man åker inte till BB.
Barnsjukhuset. Och så
barn... Ja, men du, så sjuk blir du utan att bli nedkyld.
Ja, men tänk om hon blir sjuk.
Det blir inga konsekvenser för ett barn.
Vad hände? Pappa tog mig ut utan jacka och så vill han inte gå in på en halvtimme. Hur förklarar du det?
Ja, men det är vad sägs om det. De vill inte ha jackan, men var ute utan jackan och så får de väl lära sig.
Men det är lite för mycket barnfokus i Sverige, som att barn är oskyldiga änglar som är rena, man ska se upp till. Jag var på någon middag för ett tag sedan och så var det ett par där. Och de, du vet, så var det andra par, alla hade barn, och så började man prata om så här, barn och hur det var när de föddes och hur svårt det kan vara. Och då var det ett av paren som sa, jo men mat har alltid varit en issue. För de ville inte äta allting. Och så berättade han att typ under hela deras barndom när de var så här 2, 3, 4, 5, 6 så kunde han stå och fixa oxfilé eller en entrecote till sig själv och sin fru. Men barnen ville ha makaroner och köttbullar. Klart. Så då står han och gör det.
Aj, aj,
alltså
aj,
för
aj,
mig
aj.
Är det... Du ger det maten som serveras där, yes. Och då. Det finns, hur gjorde man förr? Förr när det var fucking hungernöt på 1800-talet i Sverige.
Nej, men då fick ungarna gå och lägga sig hungriga om de inte ville äta maten. Sen dagen efter åt de maten.
Ja.
Jag fattar om det är någonting, du vet. Som, du vet, unga är väldigt kinkiga med om du blandar upp sås med kött. De vill ju ha koll. Det där är såsen, där är köttet, där är riset. De vill själv blanda ihop det. Inte att du gör det åt dem. Ja, jag fattar det liksom. Men om du står och gör entrecote i hela familjen. Och de bara, jag vill inte ha entrecote, jag vill ha köttbulle. Nej, då är det som serveras som gäller.
But what if it's like really something that they hate?
Ja. Vem fan hatar entrecote?
Barn! Yeah, barn nej, hatar entrecote.
Nej, det är feluppfostrade barn hatar entrecote.
Ja.
Men sen är de ju väldigt enformiga ungar. De vill ju bara äta samma sak varje gång.
Yeah. Well, there maybe I wouldn't be as strict. But I wonder also what is the consequences of this kind of like upbringing on the relationship between the parents and their children in the future. I have a story. It's a friend of a friend. So basically this girl, it was her birthday and her father prepared a birthday party at his place. He has like a much bigger place than hers. Birthday party for her. And like she got invite her friends and things like that. And then at some point during the... She's like very... It seems from what I heard, she's a bit, how to say, egocentric.
Ungen.
Oh, she's like she's like 30 now.
Oh, 30?
Oh. Mm-hmm. Like and her father, he complimented the boyfriend of her friend who was at the party. She flipped out and she was like, "Ah, this is like my birthday, the focus should be on me, and like you're doing this to me the whole time," and so on. And she was like scolding him in front of her friends. And when I heard this, I was like, "What the fuck?" Like, if this was my child, I was like, get the fuck out of my house. I had like a birthday party for you and like, how come you're speaking to me like this? Go out.
Det är hederskulturs Omar.
But ja, men
what the father did is he is like, ah, oh, det är okej, okay, det blir aldrig fel. And then he's like, excuse me. And then he basically...
Va?
I was like, what? For me this is just insane.
Det är det beteendet som gjort att hon är sån från början.
Ja.
Stryk ska hon ha.
Var det också dotter?
Nej, han hade aldrig vet om ursäkt.
Nej. Jo, för sen går det ut över oss. Det går ju liksom runt.
Men det där no, börjar...
This was fuck as a 30-year-old woman.
Det där börjar med, och det där säger jag nu, kids som är typ 5-6 år, och så tjafsar de med föräldern och så säger föräldern nej, och så säger ungen så här: dumma pappa. Det börjar där. Du får inte säga dumma pappa eller dumma mamma till dina föräldrar. Jag fattar inte hur föräldrar kan tolerera det. Alltså, du kan säga dumma dig till en vuxen.
Det är något Adam skulle kunna säga, men då brukar jag svara om att bli ännu dummare.
Dummare hur? Som...
Nej, men du vet, han vill göra någonting, vad det nu kan vara för något. Och så säger han, nej, inte nu, du ska äta. Oftast är det paddan, han vill sitta och spela något spel. Så, men då har jag sagt till dig 3 gånger du ska gå och äta. Och så låtsas han att han inte hör. Då tar jag paddan och händerna på honom. Och så säger jag, nu får inte du leka mer med den idag. Men mamma sa att jag får leka efter maten. Det skiter jag i. Du får inte leka mer med den idag. Nu försvinner den här paddan. Och då gallskriker han. Och ännu mer han skriker att man är dum och jätteelak. Ja, men då kanske du inte får leka med den på hela veckan snart. Då höjer jag bara insatsen.
Men kan han förstå konsekvenserna av det redan vid... första sked när han skriker så här,
han förstår konsekvenser, men han är inte dum, han spelar dummare än vad han är.
Tänk om han är jättedum.
Nej, det är han inte.
Did you ever shout at your kids?
Jag hörde det
igår så hade jag Adam drömt en pilbåge i huvudet på Malou så hon storkört.
Hörde det här på telefon.
Och så ligger så har Adam satt sig i ett hörn och tjurar och bölar och så säger till dem att ni ska gå och äta. Han bara, sitter där, du vet, för han är arg. Så då bara tar jag tag och sliter ut honom. Nu går du och sätter dig och äter och håller käften. Och sen Malou också. Ni får sitta och böla vid bordet, bara ni äter upp. Så satt de där och tjuriga båda två och käkade upp kvällsmaten. Men de vet ju sådär, blir jag sur eller höjer rösten, då är det slut. Då är det ingen mening att diskutera. Då är det bara lyda.
Är det walla?
Så det vanliga hemma är att när Paulina har tjatat på dem ett tag, för hon har ju inte den auktoriteten och skiter i henne fullständigt. Utan då blir det till slut att då ropar hon pappa! Och då springer de direkt och gör som hon säger. För de vill inte att jag ska komma.
Får jag vara en amatörpsykolog? Jag har inte barn själv. Men jag tänker
vi spelar good cup och bad cup.
Men den här att vet barnen vart din gräns går? För när din gräns går, att då flippar ju du, då skriker ju du på dem.
Men nej, är de medvetna alltså, om... nej, men de vet att jag säger ju till. Jag brukar ha free strike rule så här att jag säger till en gång, jag säger till 2 gånger, så jag säger till en tredje gång, då jävlar.
Ja, så de är ändå förberedda på att gränsdragning kommer.
Därför brukar det alltid första eller andra gången brukar alltid funka och så har de gått i bordet.
Jag tänker mig annars att i vanliga fall just att man inte vet om att gränsdragningen...
Nej, men det vet de. Nej. Jag är inte sån som bara... Och i regel så brukar du... Då har Paulina redan tjatat 15 gånger på dem och upprepat sig att ni ska äta nu. Och så bara skiter de i det.
My father had a strategy with food. My sister, she was like really difficult with eating. He used to like... feed her a bit with terror, mm-hmm. which is not, it worked, but it was a bit, I wonder what were the psychological consequences of this. So he never hit her at all. My father never hit us, but he would put the plate on the table and a slipper.
Va? A slipper. Det är fan värre än att bli slagen.
A slipper on the table.
Vad är slipper?
Toffla.
Toffla.
On the table. So when she like basically he's like threatening her that she has to eat otherwise he would use the slipper, but he never used it.
And that's good.
And that he never used it, that's good. I'm questioning the strategy in itself.
När jag var liten och var i Afghanistan. Du vet,
då fick ni ingen mat, så då var inte det problemet.
Jo, det fick vi. Men det var, jag tror att jag var kanske 4 eller 5 år och sånt där. Och så hade jag mina från mammas sida på besök hos oss. Och så av någon anledning så svor jag på, alltså könsord på Dari.
Oj,
när du är 5 år.
Ja, jag hade hört av någon och så sa jag det bara.
Tourette's.
Ja, men för att se hur reaktionerna skulle bli.
Du var mer punk när du var i Afghanistan här.
Vad blir reaktionerna?
Ja, och alla var ju liksom chockade. Och så var det så, ja, vänta tills hans pappa kommer, du vet.
Vad var det för sorts ord? Kan du ge någon översättning?
Typ, ja, F-ordet. Och, ja, men könsord. Och så kom min farsa hem. Och jag visste, alltså det här var ju katastrof. Att han skulle komma hem. Och min mamma berättade för honom. Han bara, okej. Okay. Tog han mig till vardagsrummet. Och så satte han på strykjärnet. På högsta, alltså den var... Ja. Och så satte han mig bredvid den. Och så tog han mitt finger. Och han bara, och så nuddade han vid... Alltså jag brände mig ju inte. Men själva, liksom, du vet, terrortanken.
Psykisk misshandel.
Att det där är jättevarmt.
Mm.
Och grejen är att sen dess... Jag svär aldrig på persiska, på dari, alltså svordomar, alltså könsord eller andra svordomar, aldrig.
Du pratade aldrig efter mig.
Nej, nej, men också att om jag träffar någon afghan som jag märker svär svordomar på könsord, jag kan inte umgås med en afghanen, alltså så stark är det. Ja, men jag är ju det.
Mm.
Medan om det är någon som säger såna ord på svenska, det är inga problem. Men på dari, jag backar direkt.
Det kanske är något socialstöd som ska rekommendera strykjärnsmetoden.
Jag hade ju, när jag bodde hos min svenska familj, under 5 års tid så sa jag vid ett tillfälle till min mamma, tack så jävla mycket.
För att i så här god...
Nej, var det var snöstorm och bussarna gick inte, och så begärde jag att Anders, min pappa, skulle hämta mig. Och så, nej, det går inte, du får vänta tills bussarna börjar åka. Och så, okay, tack så jävla mycket, och så lade jag på telefonluren.
Det här är bra integrationsprocess, när man börjar bli passiv-aggressiv.
Det slutade med att hon hotade med att vi skulle flytta därifrån.
Oj.
Oj.
Ja. Och sen dess, alltså det är det absolut värsta ordet jag har sagt till dem. Så stark var deras gränssättning. Jag har aldrig...
Och då hotar de med att kicka ut dig ur familjen?
Ja.
Oj.
Det är fan... Alltså, det är ändå hela din trygghet som hänger på...
Men det gjorde så att... sen dess har jag aldrig liksom sagt någonting negativt till dem. Men det går att säga på annat sätt.
Alltså, man kan se vad som helst om de här metoderna. Men de funkade ju. Alltså på ett hemskt sätt, men de funkar ju.
Yeah, but I would just like wonder about the long-term psychological consequences. I'm not so sure.
Nej, men jag håller med. Alltså, men det sjuka är att om jag berättar den här storyn för afghaner. De är så här, wow, din pappa. Titta vad du är. Mycket bra. De älskar ju det liksom.
Mm.
Men finns det inte vissa principer? Jag menar, den här händelsen har ju lärt mig att man får aldrig tilltala andra vuxna människor på det här sättet. Och jag är väldigt mån om att jag inte liksom ska förolämpa någon eller säga några dumma grejer till dem. Det gör ju inte jag.
Jag vet inte om det är så jävla farligt som den där strykjärnshistorien. Alltså, fast människor, även barn, alltså vi tål jävligt mycket trauma och skit och jävelskap utan att vi flippar ut. Folk tror ju att barn är supersköra på slinsgrejer som inte... Så är det ju inte. Men
tror inte du att om man växer upp i en miljö där beteendet är okej, ingen, bara det får ett bra resultat, och du har vänner som har varit med om liknande saker med sina pappor eller mammor, då blir det ju så här, ja, men
det är ingen grej.
Då blir det ingen trauma.
Nej. Men är du i Sverige?
Ja,
och då är alltid trauma.
Och dina vänners föräldrar säger inte ens nej till sina barn.
Då blir det väldigt konstigt.
Då har ju du väldigt nära till trauma så annat.
Man är med och skapar trauman.
But it's also possible that you have like more tolerance for violence culturally in that way. You know, like for example, if you grew up, if one grows up in a house where they are being hit by their parents, for example, physical violence becomes normalized in a sense, and that's probably that's not a good thing, I think.
Nej, det som händer när du blir slagen,
det
som händer är när du själv blir slagen, det är att du kan ju använda den strategin mot andra personer när du inte får som du vill.
Men det är det jag menar.
Du
tappar IQ-poäng också om du får spö.
Ja.
Men än en gång, växer du upp i en familj eller dina barns eller dina kompisars pappa gör likadant och det är helt normalt i landet, du kommer växa upp och så älskar du din pappa och din familj för att de gjorde det. Alltså jag vet inte om jag har berättat det här, men min morbror, jag har bara en morbror, men han är också enda sonen i släkten. Men det var någon gång han var ung och så han var ju väldigt duktig i skolan och sådär, men han skolkade en dag och gick på bio istället med sina kompisar. Och min mormor fick reda på det här. När han är på bio får hon reda på det här. Och så kom han hem och, han, och hon har gjort värsta middagen till honom.
Och she poisoned him.
Nej. Och så säger min mormor så här, välkommen hem min son, hur har dagen varit? Och han bara, jo men det var en bra dag. Ja men varsågod, vi har gjort mat till det. Och han satte sig ner och började äta. Berätta om skolan. Ja, det var som vanligt. Och till slut, hon, när han har ätit färdigt, och sen bara, jag hörde att du var på bio idag. Och han blir helt likblek. Och då hämtar hon tofflan och bara misshandlar, alltså sönder honom. Han, alltså gul och blå liksom. Och flera år senare, nu är han är läkare i Afghanistan. Så en dag, och det här är en story i släkten. En dag så kommer han hem efter en lång dag på jobbet. Och min mormor, du vet, hon har blivit gammal. Hon sitter i ett hörn, hon har ont i fötterna och sådär. Så hon har alltid under en filt för att värma sig. Kommer min morbror in och så går han spontant helt fram till mormor och kysser hennes händer och säger tack för att du gjorde det där den dagen. För att det gjorde att jag aldrig mer skolkade, jag gick i skolan, jag gjorde rätt för mig, jag är läkare idag, du vet sådär. Och i släkten är det här, du vet, det bästa som kunde hända.
Det är och, därför Afghanistan är där de är.
Hur som helst, men de där förväntningarna finns även i min familj idag. Alltså att min pappa och min mamma, de vill att jag en dag ska komma och kyssa deras händer och säga typ tack för allting ni gjorde, även om
det inte kom yet.
Även om, nej, det har ju inte kommit, därför att jag har ju växt upp i den här miljön.
Right.
Jag har ju jämfört med andra i min svenska klass och sådär.
But imagine like a plot twist to this story. What would you do if like you knew that your child like was at the movies, you make dinner for them and like, you know, talk to me about the school day. Then he started to go on and on about how the school, like he made up a story, an intricate story. And then there was the chemistry teacher and did that and I answered this way. It's like, how would you react? He'd be like, shit, would you be impressed or would you think like maybe your child is psycho or what's happening?
Ja, mytoman eller jag blir rädd.
I think I would be scared.
Ja, ihågkommen eller påkommen.
Mm. Jag tror det här med att få stryk hemma, det är ett jättestort mörkertal. Det är många som får det utan att man nämner det.
Tror du det verkligen?
Jag tror jättevanligt.
Jag tror man ska definiera vad är att få stryk.
Att säga nej till barnet.
Nej, men typ att fysiskt tillrättavisa genom att slå det.
Att slå barn.
Alltså min morsa var ju sån som, om hon hade en dålig dag, då skulle vi få stryk. Inte för att vi hade gjort något.
Det är en annan sak. Det är
misshandel. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är misshandel.
Det var rutin. Hon var sur över någonting. Det var,
men din mamma var ju psykiskt sjuk också.
Hon är psykiskt sjuk. Men om du som unge är jävligt bråkig, störig och föräldern tar tag i dig och liksom du får en örfil eller något, att nu lugnar du ner dig.
Så örfil, där går ju gränsen. Ta tag i en sak, drar, ja. En örfil, där går ju gränsen.
Varför det?
Det är fan ringa misshandel. Det är brottsligt. Vad snackar du om?
Va?
Örfil är ringa misshandel.
När jag växte upp så fick man ju det varannan dag i skolan om man inte skötte sig.
Det var på den tiden. Nu är det
av lärarna. I skolan?
Nu är det bara
ja, det var inget konstigt att du fick en jävla örfil.
Av läraren?
Ja, det kunde klart du
kunde få. I Sverige?
Ja.
What?
Did you grow up in the 50s or what?
Nej, jag växte upp i Osby. Alltså jag kommer ihåg, vi hade en fysiklärare i en fysiklektion. Så jag hade ju vissa ungar det var i åttan eller nian tror jag till och med. Och så var det vissa ungar som de kunde liksom inte konstant, eller ja, de höll på att prata med varandra och höll på med massa annat. Cyklare ruttnade till slut. Jag fan har sagt det så här 2-3 gånger. Då tog han en unge i bakhuvudet. Nu vänder du huvudet framåt och sen dunk, dunk, dunk i bänken. Du tittar rakt fram. Fattar du? Och han satt ju som livrädd och tårarna rann, vågade inte säga, han vågade knappt andas. Du vet, och sen fortsatte fysiklektionen. Det var bara så.
Var det ingen som anmälde läraren?
Jo, han sprang ju ner till rektorn sen med gråten i halsen och de var helt förstörda.
Vad gjorde rektorn?
Rektor läraren och dunkade
sig. Nej, rektorn vågade inte säga till fysikläraren, för då hade rektorn med fått stryk. Alltså han var ju så här ett år kvar till pension och bara trött på skiten. Ungarna ska lära sig veta ut. Men han var jättebra fysiklärare, jag gillade honom.
How old were you again?
Nej, vad är man när man går i 8 eller 9, så 13, 14, 14.
But how long has it been like since it was illegal for teachers?
70 någon gång, va?
79 blev ju det olagligt i Sverige.
Okay. Sverige var ju det första landet i världen, va, som förbjöd barnaga.
I remember when I was like around this age, we were in the chemistry, I was in the chemistry lesson, and I was talking to like one of the like kids behind me, and then the teacher like told me like to shut up, now there is the lesson. I was like okay, then I turned back again and I talked to him again. I think I was asking him about something actually that has to do with like with the lesson, and then the teacher slapped me on the face. I flipped the fuck out. There it's more acceptable, like the teachers hit and stuff, but like not necessarily on the face, like to give you a slap on the face. So I jumped on him and I started to punch him.
I Egypten?
Ja.
Vänta.
Detta känns så arabiskt på något sätt.
Ja.
Men var det här läraren?
Ja.
Du slog läraren?
Och det hit me first.
Han började!
Ja.
Fan.
He slapped me on the face.
Ja, men vad fan, han har väl rätt att göra. Du har varit misskött dig.
Nej.
Han gjorde ju inte det.
Han gjorde inte det.
No, I just it's not proportionate to what I did.
Det kan inte du avgöra. Det avgör ju läraren.
That I talk to the guy behind me, then he slaps me on the face.
Ja, men no. Vad händer då?
Vad fan?
Så du slår läraren.
Det måste...
Well,
var det med öppna handslag eller var det knytnävar?
Knytnävar.
Öppna handslag, det är mer förnedrande. Att någon lärare med öppna.
Well, actually, I don't remember. I just like, I saw red and I just like jumped on him and just started to punch him or slap him, or I can't remember. Then they took me to the principal and stuff, and the principal asked me like what happened, and I told him like, well, I just was asking the guy behind me a question, then the teacher comes and slaps me on the face. And I was just, oh, okay. You need to like, you and the teacher, you can talk and like make up, basically.
Du fick inga konsekvenser av din familj?
Nej, but my, if I had told my father that the teacher had slapped me on the face.
I said, that's my job.
No, he would have been like really upset.
Men hade inte han haft någon så här princip att du ska lyssna på läraren oavsett och så? Jag tänker att det där är ett så vanligt resonemang, att läraren har alltid rätt, du ska lyssna. Om läraren har gett dig en örfil så har han gjort det rätt, för att det finns en anledning varför han har gjort så.
Well, actually, I'm not so sure. Like, definitely not for my father. It's like a slap on the face is considered very humiliating. Like, if he, one classical thing that teachers do in Egypt, probably this is like worldwide, to hit you with a ruler on the palm of your hand.
They gjorde det med Iran också.
Oh. So this is like very, and it's not considered as humiliating, but to slap somebody on the face. Okay, let's say if I spat on the teacher, maybe, or like, you know, did something that is like really, okay, I'm really in the wrong, but to talk to somebody like beside me and then I get a slap on the face. No, I don't think many like parents in Egypt would think this is like proportionate response.
Jag fick ju båda typer av uppfostringar. När jag bodde i min persiska familj, då fick vi ju stryk hela tiden. En gång så hade jag varit ute med min kompis Lång Niklas, och sen så hade vi snott läsk.
Det är kompis Lång Niklas.
Han hette Lång Niklas, han var jättelång.
Vad var han lång?
Han var typ 1,85 eller någonting. Han var skitlång, hur som helst. Grannarna ertappade oss, och så tog de med oss hem till min familj. De var iranier. Och sen precis innan de lämnade över oss, och sen så såg de i min blick att det här kommer bli jävla stora konsekvenser. Och så sa de till den här familjen som vi bodde hos att bara så ni vet att det här är Sverige, man måste sköta det på rätt sätt. Ni kan inte slå barnen. Tack så mycket, sa så sa pappan där. Och så stängde han igen dörren. Och sen så fick jag gå till sovrummet. Och sen så här, liksom väldigt så här långsamt dra av sig bältet, visa bältet och sen bara smack, smack, smack.
Långsamt dra av bältet. It's alltså, like så a strip show.
Nej, men så här mer psykologiskt visa smärtan.
Det här är som en scen ur Ondskan, Jung Jos bok.
Här är skillnaden. Det som jag uppfattar med den här typen av bestraffning, det är att du får bestraffningen, den är jobbig, men du har inte så mycket tid att reflektera, utan det, du vet att du har gjort fel och så kommer straffet och sen så är det över. Det blir ingen...
You get hit, you mean.
Ja, så det går väldigt snabbt över själva konsekvensdelen.
Det skadar hjärnan dock.
Det skadar, ja. Men det som jag tyckte var jävligt jobbigt, det var när jag kom till min svenska familj.
Mm.
För då var det när jag gjorde fel, då fick jag gå till mitt rum. Och så var jag tvungen att reflektera över konsekvenserna av varför jag gjort som jag gjort.
Existential crisis.
Och sen så fick jag komma upp och sen prata och argumentera. Alltså det här tog mycket, mycket längre tid. Det var psykologiskt mycket mer påfrestande.
Är inte det en sorts barnmisshandel?
Det också. Men ur ett aspekt så är det mycket mer ansträngande. Det här det svenska sättet var mycket, mycket svårare.
But maybe it's better still for your development.
Det är det, för det jag kommer ihåg att jag sa till Kristina, att kan inte du bara ge mig en lavett för det över? Fan, vi har, alltså,
get it over with, I don't have the whole day.
Kan vi inte bara lösa det här enkelt? Ge mig en lavett, fan det var mycket enklare än andra familjen. Du gör det så komplicerat nu. Men jag tyckte faktiskt, nu efteråt så tycker jag det är en väldigt bra pedagogiskt sätt. Alltså man funderar och reflekterar.
Det är därför det blev sån här som pratar känslor hela tiden.
Ja, och det är kanske därför det funkar så bra även i jobbet, när man pratar med andra personer. Man kan diskutera och resonera. Och,
but why does it always like people have to go fully retard in either direction, in either extreme? It's either like you beat the shit out of children, or
aldrig säga nej.
Never say no, like you have to like reach and compromise with them, don't raise your voice, what the fuck, like, there's a middle path, you don't hit them, but like, you know, det måste vara tydliga gränser, höj rösten. I think Swedish parents need to raise their voices more.
Men det är också en grej jag märkte, var det Adam som hade, det var någon unge på dagis eller förskolan eller vad det var. Det var något fel på den. Den liksom slog andra barn och lydde aldrig. Alltså så här riktigt. Det där kommer bli en problemunge när den växer upp. Och ingen ville leka med den där ungen. De andra ungarna var ju rädda för den ungen. För det slutade alltid med att du fick stryk av den. Eller den gjorde någonting jävligt elakt. Och de andra lärarna där vet ju om detta. Jag bara, men, och så till slut så blir det så här löjligt, för varje dag så kommer Adam och är ledsen eller någonting, för då har den här ungen gjort något. Och så till här, men har ni några verktyg för att hantera det? Nej, enligt lag så måste han också ha rätt att vara här. Men vad ska ni göra? Han bara prylar andra ungar. Liksom, ni vet ju att det här fortsätter. Bara, ja, men vi kan inte. Vi kan inte göra mer, prata med ungarnas föräldrar. Ja, hur många gånger har ni gjort det? Ja, det har vi tappat räkningen på. Ja, så det hjälper ju inte. Så jag försökte förklara för Adam att du måste lära dig slå tillbaka. Jag kan ju inte slå ungen, för då åker jag ju dit på det. Men Adam kan göra det, han får inget straff. Så det... Ja, det är också en sån här grej, men jag tror man måste ta med ungen.
Gjorde han det?
Jag tror det. För han var ju så här väldigt feg. Så jag sa, nej, nu boxas vi lite av det. Du måste lära dig, och liksom, för då låter han det vara i fred. Om det gör ont att gå på honom, då kommer han inte göra det mer gånger.
Men kunde inte Adam bara prata med honom?
Nej, den här ungen verkar inte förstå riktigt.
Jag vet, frågan han har det hemma.
Men jag ska säga, nu ska inte jag förespråka misshandel, men det var ett gäng som trakasserade mig från att jag var 9 till årskurs 8. Det var liksom systematisk trakassering i princip varje dag. Och det skedde i skymundan, så det var ingen annan som såg. Och det var som en terrorbalans. Så länge ingen annan ser, då fuckar jag inte upp min sociala status. Och jag hade polare, förutom dem så hade jag mitt eget gäng. Men jag gick ju till lärare, personal. De hade samtal med de här kidsen. Minst 10 gånger. Där föräldrar blev involverade. Du vet, hände ingenting. För det här var knasbarn. De hade kaos hemma. Vad löste det? Min kurdkompis i åttan fick höra det här. Han visste inte om det. Han gick fram till ledaren. För alla var rädda för min kurdkompis. Oh. Han gick fram till ledaren. Han bara, har du gidrat med Ashkan? De bara, nej, vadå, vadå? En fet örfil med öppen hand i hans face.
How old was he?
Vi gick i åttan. Så var han 14. Ja, vi var alla lika gamla. Ja. I en örfil med öppen hand framför alla i hela skolan. Slut.
Yeah, but that's
kan inte lärarna ha en sån strategi att de tar ungen som är liksom modigast i hela skolan och så får den ansvaret att gå i en örfil till de som är taskiga?
Alltså som en internatskola i ondskan.
Ja.
I think jag
man kan ha
tre
regler och sånt. Ett arbetsdokument.
Ett protokoll.
Ett protokoll. Men it fucking works.
But yeah, but I think it's actually not very good for...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.